Det är onsdagen den 19 augusti. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara till oss. Nu är det ju blott 25 dagar kvar till valet och Ledarredaktionen fortsätter nedräkningen. Idag ska vi prata ekonomi, Sveriges ekonomi. Hur är egentligen läget där ute i den svenska ekonomin? Frågar man politiker så får man ju de mest skilda och sinsemellan närmast obegripliga svar. Så det tänkte jag inte göra, utan jag har istället bjudit hit några ekonomer som ska ge sin syn på saken. Varmt välkommen hit, Andreas Berg, docent i nationalekonomi, verksam vid IFN och vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Flitig skribent och debattör i ekonomiska frågor.
Tack så jättemycket.
Varmt välkommen hit, Fredrik Kopsch, chefsekonom på den marknadsliberala tankesmedjan Timbro.
Tack så mycket.
Båda välbekanta med poddens lyssnare. Jag tänkte börja med ett väldigt fräckt och barnsligt försök till sammanfattning. Jag är född 1977. Om man tar alla år sedan min födelse, alltså nästan 50, och tittar på den svenska ekonomin och sätter året då det var i sämst skick, kanske var 1992, vad vet jag, och säger att det är noll. Och när det var i bäst skick, kanske var det 2000, vad vet jag, och sätter 10. Vilket betyg mellan 0 och 10 sätter ni på den svenska ekonomin i år 2026, Fredrik?
Ja, men jag tycker ändå godkänt, så lite över 5 som jag då tycker skulle vara godkänt. Kanske 5-6 där någonstans.
5-6? Ja. Andreas, vad säger du?
Jag kommer genast att problematisera det.
Alltså, varför?
Jag kommer ge siffror, men du skickade ju frågorna i förväg och det här hann jag dekonstruera en smula. Man kan dels bedöma det efter flödesvariabler just nu, budgetunderskott och statsskuld och så. Då är den värd mer än 5, får man nog säga. Vi har liksom en väldigt stabil situation just nu. Men sen kan man kika på politik, institutioner och regelverk, hur väl rustade vi är för framtiden. Då skulle du säga att det ser betydligt sämre ut.
Du drog en derivata där på något sätt också.
Nej, jag delade upp det i stock och flöde eller struktur och nuläge. Ja, okay. Strukturen är 4, men finansiellt just nu 8.
Då hamnar vi på 5-6 som jag sa.
Ja, det var ett genomsnitt.
Ja, men Fredrik, köper du det och går vidare därifrån det resonemanget att det finns bra saker där ute om man tittar nu, men ser man på andra saker som vad var du sa, institutioner och regelverk
och sånt där,
då ser det lite tristare ut.
Jo, men det håller jag med om. Det finns ju en hel del saker som politiker ofta tycker om att prata om. En sån här som, de använder ju olika buzzwords som de slänger sig med. En är ju regelförenklingar. Och där tycker jag nog att det ser inte så ljust ut. Om man ser på hur politiker gärna pratar om att de vill ha regelförenklingar och göra det enklare för företag, men det händer inte så mycket på det området. Och det har ju sina liksom efterverkningar på ekonomin.
Andreas, i den här 4:an, finns det några särskilt oroande beståndsdelar där som du tycker att det här måste vi verkligen prata om nu och göra någonting åt?
Ja.
Berätta.
Det finns många mått och både även kvalitativa bedömningar, och jag tycker alla hyser varningslampor. Ett mått är ju ekonomisk frihet som försöker fånga hur marknadsvänlig politiken är som helhet. Den peakade i Sverige det året som du faktiskt nämnde. Jag vet inte hur väl genomtänkt det var. 2000 låg vi som högst där.
Jag drog till med någonting.
Ja, där går nu alla typer av ekonomisk frihet nästan utför just nu. Även försök att bedöma graden av korruption och opartiskhet i förvaltning och politik pekar åt fel håll. Gör man kvalitativa bedömningar av politikernas förmåga att komma överens och göra överenskommelser för Sveriges långsiktigt bästa, så pekar de också på att vi har inte längre den pragmatiska, konstruktiva samsyn som vi hade förr. Så det är 3 varningslampor där.
Fredrik, vill du komplettera? Håller du med återigen här? Eller?
Ja, men jag och Andreas brukar väl hålla med varandra ganska ofta, tror jag. Vi hade någon diskussion för ett tag sedan om det fanns någonting vi inte höll med varandra om. Men så att jag
ska nog hitta något. Vi
kan hitta någonting, vi utmanar oss. Men här håller jag också med om, särskilt då om man ska se på liksom reform takten när det kommer till stora strukturella reformer. För det har ju utlovats i den här regeringens första budget, så hade man en egen kategori för att det är under den här mandatperioden så ska vi genomföra större strukturella reformer. Och jag har svårt att se att det finns några sådana större. Det finns ju några stycken liksom guldkorn som jag tycker man kan plocka ut, som så här, slopande av matkravet. Det tror jag är en sån underskattad strukturell reform som gör att städer kan förändras på ett fantastiskt sätt till exempel. Men den diskuteras ju inte så mycket, för jag tror inte att de flesta förstår hur stor effekt det kan ha. Och sen finns det ju andra, inte guldkorn, som att man har strypt arbetskraftsinvandringen till exempel, som ju är en strukturell reform, men en väldigt dålig sådan.
Men bara så att jag och alla andra som lyssnar förstår, det här med ekonomiska reformer, det gjorde vi ju i hög takt i Sverige under en period, det är ju välkänt på 90-talet och in på 00-talet. Men är det så att man alltid måste reformera? Måste man hela tiden förändra? Man blir aldrig färdig? Det är kanske en dum fråga, men är det så?
Jag vet inte om man alltid behöver reformera, men vi har ju fortfarande en hel del stelheter i Sverige som drabbar ekonomin. Bostadsmarknaden är ju ett sånt exempel där vi har en plan- och bygglag som gör att kommuner ganska enkelt kan förhindra bostadsbyggande. Vi har en hyresreglering som gör det väldigt svårt för människor att få tag i bostäder. Och så har vi ju lagstiftning kring arbetsmarknaden som gör att den blir väldigt stelbent och inte särskilt väl lämpad för att nya företag kommer in. Vi såg ju för något år sedan att Spotify, som ju ville ha ingenjörer anställda i Sverige och gärna sådana som jobbar natt för att saker kan gå dåligt på natten också. Det fick man inte. De fick inte tillåtelse att ha nattarbete. Så de la dem någon annanstans istället.
Andreas?
Man behöver alltid reformera.
Och, det är så att man blir aldrig färdig helt enkelt.
Ja, och skälet till det är att samhället utvecklas. Kulturvärderingar och inte minst teknisk kunskap och innovationer gör ju att samhället och ekonomin är i ständig förändring. Och man vill ju att de politiska regelverken ska vara någorlunda i samklang med resten av samhället. Och för ganska länge sedan så påpekade jag att väldigt många av de regelverk som gynnade Sverige bra på 1900-talet byggde på ett industrisamhälle, och det började bli dags att reformera dem. Där har man fortfarande inte gjort särskilt mycket, och sen har det tillkommit en massa ytterligare förändringar nu med väldigt snabb teknisk utveckling. Så att ha koll på detta och att tänka långsiktigt och att göra de reformerna innan man behöver göra panikuttryckningar är A och O. Och Sverige var för väldigt bra på det. Sen håller jag helt med Fredrik. Det finns guldkorn i form av små symboliska förändringar som jag följer via dina TikTok-videos, Fredrik. Och jag tror att det har hänt ganska mycket där som är små steg på rätt väg. Viktiga danstillstånd och matkravet och andra saker. Men sen har man försummat arbetet när det gäller arbetsmarknad, bostadsmarknad och gått åt fel håll när det gäller till exempel arbetskraftsinvandring.
Kan man tala i termer om att man kan samla på sig en reformskuld ifall det helt enkelt står stilla allt för länge, och då har man mycket att göra helt enkelt?
Det låter väl marknadsföringsmässigt jättesmart.
Mm. Sverige har en reformskuld.
En reformskuld,
ja. Den bjuder jag på. Hörrni, den senaste mandatperioden har siffrorna för BN-tillväxt i Sverige sett ut så här. 2023 gick det lite bak 0,2%, 2024 växte ekonomin med 2%, 2025 1%. Och i år så tror man väl att man landar på 2,8, sa regeringen i våras. Nu har man väl skrivit ner till 2,4, 2% någonstans. Ja, ungefär där ligger det. Är det godkänd tillväxt, Fredrik?
Jag skulle ju nog gärna säga att den var starkare i Sverige. Hade ju inte skadat
alls. Nej, det förstår ju alla. Men hur illa är det? Liksom, är det direkt dåligt eller är det okej? Okay?
Ja, det är väl okej om man ser till omvärlden. Alltså, det finns ju många omvärldsfaktorer som gör att det också har gått dåligt. Allting är ju liksom inte svenska politikers fel eller förtjänst när det går bra eller dåligt. Och sett till vad som händer i omvärlden så har vi haft en del de senaste åren särskilt. Hög inflation, det har varit väldigt jobbigt för många hushåll. Det har ju inte varit någonting inneboende i Sverige som har varit problematiskt. Men sen så hade det nog behövts fler reformer, och då tänker jag särskilt på bostadsmarknaden och arbetsmarknaden. De är ju intimt sammankopplade.
Men godkänt säger du i alla fall, Andreas?
Ja, det är godkänt, men jag skulle inte tynga så mycket på det, därför att de här tillväxttalen som bygger på BNP, de säger allt mindre och de är allt mer skakiga. Och då undrar du kanske vad jag menar med det. Men ett exempel är att i våras så kom det ut helt utan pompa och ståt en revidering från SCB om Sveriges tillväxt 2024. De reviderar upp den från 1% till 2%. Det är en jätteförändring, och det illustrerar dels hur svårt det är att mäta BNP och därmed BNPs tillväxttakt nu för tiden. dels hur svårt det är att föra stabiliseringspolitik på basis av de här siffrorna. Och en annan konsekvens är att väldigt mycket av regeringens argument för sin politik som var stabiliseringspolitiska faller, för vi var på ett annat ställe i konjunkturcykeln än vad vi trodde att vi var. Sen kanske jag lutar åt att det där bara är sminkad valfläsk när man klär sina reformförslag, som bara gäller under valåret i många fall, i stabiliseringspolitiska termer.
Det tror jag också. Mm.
Så där. Jag har inte mött någon som tror annorlunda faktiskt, men jag kan förröra mig i vissa kretsar. Men vore jag regering så skulle jag vara mer stolt, till exempel över att relativ och absolut fattigdom minskar i Sverige just nu. Det tycker jag är jättebra. På basis av registerdata, så att där vet vi faktiskt att något positivt har hänt. Det är mycket mer godkänt och ett viktigare styrkebesked.
Men då hoppar vi direkt vidare på det måttet, för det är ju ett väldigt intressant mått. Vi möter ju ofta i media då enskilda anekdotiska uppgifter om hur Stadsmission och Rädda Barn och sådär möter mycket, mycket mer människor nu och att det har hänt någonting. Men de datorna man slår ihop allting annat, du sa både den absoluta och den relativa fattigdomen minskar. Det är kanske en överraskning för många.
Det är det. Och det finns ett tredje mått som ökar. Men det tredje bygger på att man ställer enkätfrågor till folk om vad de har råd till. Och där har man dessutom bytt metod från telefon till webb. Så att det är tveksamt om den förändringen där
är jämförbar över tiden. Var det den som Rädda Barnen hade en rapport om ganska nyligen?
Svar ja.
Ja, precis. Det gick så bra i de andra måtten som man var tvungen att hitta på ett nytt mått. Min tolkning, inte mina gästers. Ja, Fredrik. Det blir färre fattiga både... Vi ska få då relativa... Fattigdom, det innebär ju då att man, hur mycket man har i förhållande till andra då, vilken percentil man ligger i där. Och absolut, då gäller det saker som att har man, vad är det brukar handla om där? Mat och hyra och sånt där.
Har du råd till det som anses nödvändigt, ja, givet vad det kostar?
Kött varannan dag kan det vara, eller något sånt där. Det är kanske en överraskning för många att det faktiskt blir bättre där.
Jag tror verkligen att det är en överraskning, men sen är det ju också en liksom pedagogisk poäng att försöka driva hem då. För jag tror också att många, alltså i och med den liksom snabba prisuppgången som vi hade för några år sedan, nu har det liksom stannat av, men priserna är ju fortfarande på en högre nivå. Jag tror att många nog upplever att det är... Man känner sig kanske lite fattigare. Och det är väl när det kommer till liksom politikernas sida då. Det är ju en sak att säga att titta på de här måtten. Både den absoluta och den relativa fattigdomen har sjunkit. Men när människor känner att ja, men det kostar ju liksom ganska mycket mer att handla på ICA. Och jag har inte riktigt råd med det som jag hade råd med innan. Det är inte så, alltså man levde ut, svenskar lever typiskt sett ett ganska bra liv. Men många kan ju uppleva en försämring. Och det är väl det som är viktigare för politikerna att kunna sälja in en positiv bild av.
Ja, jag har förstått att det numera är viktigt hur bilden ter sig. Men jag är ju så gammaldags att jag menar att man ska tala om verkligheten och inte bara verklighetsbilden. Och då skulle jag ju vilja hävda att det förmodligen finns en förklaring till att man ser prisökningar, precis som Fredrik är inne på. Men man kan få ta järnkoll på till exempel skattesänkningar som regeringen har genomfört. Men även om lönerna har fallit så har inkomsterna ökat, för att just skattesänkningar har kompenserat för en del av prisökningarna. Så att inkomstmässigt har svenska hushåll klarat sig väldigt bra, även under de senaste inflationsåren.
Mm. Vi ska lägga till en sak där bara, och det gäller de här fattigdomsmåtten som Andreas nämnde tidigare. Det är ju inte så att de bara har fallit under den här mandatperioden. De har ju fallit under ganska lång tid i Sverige, så långt vi har väl data ganska, på några måtten har vi väl...
När det gäller absolut fattigdom så sa Fredrik att det är överraskande, men jag tror tyvärr att det kan vara överraskande, men det är inte överraskande, för har du ekonomisk tillväxt, real ekonomisk tillväxt, så minskar den absoluta fattigdomen. Mm. Och enligt de mått som används för u-länder så har vi ingen i Sverige, och inte ens Kina har absolut ekonomisk fattigdom längre. Däremot den relativa, som relateras till medianinkomsten, den blir ett mått på spridningen, och den har ökat ganska mycket i Sverige jämfört med 90-talet, av det skälet att det har gått väldigt bra för de som har haft ett jobb, medan bidrag och ersättningar till arbetslösa har släpat efter relativt sett. Så där har det haft en ökad klyfta.
Och där har vi också en brygga till nästa diskussion, som gäller den ekonomiska ojämlikheten, som har diskuterats mycket i valet. Framförallt från oppositionen har man då pekat på att växande klyftor i Sverige. Ja, Fredrik, har vi växande ekonomiska klyftor i Sverige?
Ja, men alltså, i någon mån har vi ju det. Men man ska också komma ihåg att alla har fått det bättre i Sverige också. Sen är det ju knepigt hur man räknar på det där med de växande klyftorna. Ofta så räknar man bort en hel del saker. Vi har ju till exempel ett väldigt stort offentligt sparande när det kommer till pensioner. Och det brukar man typiskt att inte plocka in när man jämför klyftorna. Så även de som inte har...
Fast så svårt kan det inte vara. Alltså, ni är ju herrar som gör 50-grads ekvationer i sömnen. Så ja, svårt kan det inte vara att räkna på det. Eller?
Nej, men vi har också väldigt dålig statistik på när det kommer. Inkomster kan vi mäta lätt. Förmögenheter har vi ju ingen aning om eftersom att vi inte har ett förmögenhets... Eller aning har man ju. Man får ju göra uppskattningar, men det går inte, de mäts inte längre.
Andreas, vad säger du om det vanliga påståendet att klyftorna växer i Sverige? Är det sant?
Det beror såklart på vilka klyftor och vilken tidsperiod. Men låt mig måla med lite bred pensel. Om vi jämför 80-talet med 2010 så har Sverige haft ökande klyftor både i toppen och i botten av inkomstfördelningen. Jämför med de senaste 10-15 åren så har det faktiskt inte ökat så mycket mer och kanske till och med börjat krympa lite grann när det gäller Gini-koefficient, fattigdomsmått. Men kikar man på de rikaste av de rikaste så är det fortfarande så att de drar ifrån. Men det vore också konstigt om det inte vore så med tanke på att vi lever i en värld där innovationer, globalisering, handel, aktiekurser, allt det här ökar. Så att när du selekterar varje år de som är rikast just då så kommer de att vara mycket rikare än genomsnittet för de 90% eller 95%. Och sen när man säger att de är rika så menar man också i praktiken deras bolag. Och då menar vissa att då är det ju inte inkomster, de har inte tagit ut inkomsterna och bolagets värdering kan vara en annan nästa år. Och andra invänder att ja, det är formellt sett bolaget som äger deras Rolls Royce. Men ogillar man ojämlikhet så stör man ju sig på en människa som kör i Rolls Royce, även om det är hans företag som äger den på pappret.
Ja, det väcker nog samma känslor. Men en fråga här, Gini-koefficient som ni båda nämnt, det är ett mått som vi vanliga döda, jag bara räcker att veta, det är ett mått på spridningsmått helt enkelt. Är det inte så att i Sverige när det gäller förmögenheter så är det ganska högt medan vi är ganska lågt när det gäller inkomster? För jag har sett att vi ligger väldigt högt när det gäller just hur mycket pengar man har.
Jo, men nu vet vi inte så mycket om förmögenhetsfördelningen längre.
Nej, för att vi har inte...
Vi avskaffade förmögenhetsskatten och därmed också förmögenhetsstatistiken.
Okej, men så när man får se det att Sverige har hög förmögenhetsgino då, det är skattningar bara då, eller?
Ja, sen är det ganska bra skattningar för att det är duktigt folk som gör det. Men det är också så att en hög förmögenhetsojämlikhet kan vara ett tecken på att välfärdsstaten fungerar. Det vill säga folk litar på att de får pension. Och i länder där man inte har ett pensionssystem måste man ha ett eget sparande och då blir förmögenheten mer jämnt fördelad. Så att det inte är helt uppenbart hur man ska tolka det. Och sen finns det ytterligare en diskussion om huruvida det du har i pensionssystemet är din förmögenhet eller något politiker kan ta ifrån dig när som helst.
Det skulle de väl aldrig göra.
Det finns ju också något intressant. Jag tycker ofta så ser man en jämförelse, kanske mest från, nästan enbart från vänster, att Sverige skulle vara mer ojämlikt än Ryssland. Det är ett sånt exempel som brukar förekomma. Men där finns det liksom två intressanta aspekter. Den ena är ju hur man mäter förmögenheter överhuvudtaget. Och forskning som har gjorts efter de här Panama-breven läckte har ju visat att de ryska oligarkerna är ganska duktiga på att gömma sina pengar i skatteparadis medan svenska miljardärer inte gör det för att det finns inte så stora skäl att göra det i Sverige. Men sen är frågan, hur har förmögenheterna uppstått?
Ja. Säga vad man vill om Klarna och Spotify och andra, men de ligger i lä när det gäller de ryska maffia och oligarkerna.
Exakt. Vara kompis med Putin eller erbjuda en vara eller tjänst som väldigt många människor vill ha. Det är stor skillnad på de två.
Vad tänker ni om då, den politiska diskussionen om ojämlikhet? Nu är ni här som ekonomiska experter, men ni är ju politiskt intresserade båda två. Andreas, är den överdriven?
Vilken? Förlåt?
Diskussionen om ekonomisk ojämlikhet.
Överdriven? Nej, men jag tycker den är ospecifik. Du ställde en fråga om klyftorna utan att säga vilka klyftor och vilken tidsperiod.
Förlåt.
Och blir det bara lite mer specifikt så blir det så mycket mer konkret. Och då kan man säga att vi har faktiskt inte galopperande klyftor de senaste 15 åren.
Och har de inte ändrat så mycket de 15 åren, då är de ju inte galopperande. För att då har de skritt på sin höjd kanske, då tänker jag. Vad tänker du, Fredrik, om du får recensera den politiska diskussionen?
Ja, men jag tycker den är ju ganska populistisk. Så det som man ser mest är ju prat om miljardärskatt då, som kommer från lite olika håll. Mm. Och då målar man upp det som att ja, men här har vi de här som lever i lyx och överflöd och kan göra precis vad de vill. Och de har vansinnigt mycket pengar, och det har de ju förstås. Jag menar, om man startat Spotify så är man också väldigt, väldigt rik. Men om man sen skulle ta och beskatta dem, dels så kommer det ju med en del problem, och sen så är det inte så mycket pengar som det skulle handla om. Alltså skulle ta 1% av alla miljardärers samlade förmögenhet, så motsvarar inte det särskilt mycket pengar. Jag tror att man skulle hamna någonstans kring kanske 30-40 miljarder, vilket är mycket pengar, men för, om jag hade fått det. Men för staten inte särskilt mycket pengar.
Nej. Sen vet vi från andra länder att det är ett potentiellt problem om vissa individer med väldigt mycket pengar bestämmer sig för att påverka politiken med hjälp av sina pengar. Och det är därför som jag är orolig för de tecken som finns på att integritet i rättsstat och korruptionsmått pekar åt rätt håll. Och eftersom jag precis som Fredrik tror att det är svårt att komma åt de rika skattevägen och att vi kanske inte ens vill det, så vill jag styra debatten till hur gör vi politiken mer robust från påverkan, lobbying och den typen av försök att med pengar påverka regelverken till sitt eget företags fördel. Och där tycker jag Sverige har varnande exempel i många andra länder, från fattiga failed states till USA, där vi inte vill hamna. Men problemet är inte att människor blir rika i grunden på frivilliga avtal.
Vi ska gå vidare med en till siffra, och det är då att skattekvoten, eller skattetrycket som man ibland säger, beräknas i år, tror jag, ligger precis över 40%. Så lågt har det faktiskt inte varit sedan innan jag föddes, när Gunnar Sträng var finansminister. Och det är en minskning med 10 procentenheter sedan millennieskiftet ungefär, då det väl var ungefär hälften då. Jag som är en sån här primitiv liberal från 90-talet tycker ju det här är jättebra. Jag tycker ju skattetrycket är ett bra mått. Fredrik, vad tycker du? Är det bra att skatterna har sänkts med en femtedel i Sverige de senaste decennierna?
Ja, det tycker jag är jättebra. Och ser man på vilka skatter det är som har sänkts, så är det framförallt skatt på arbete som genom jobbskatteavdragen framförallt, men också avskaffandet av värnskatten 2020. Va? Så det är i stor del de som har sänkts. Sen finns det ju, jag är inte lika så där enkelspårig att jag tycker att varje skattesänkning är en bra skattesänkning. Jag tycker till exempel att man sänkte matmomsen är inte nödvändigtvis bra, men det är ju också en skattesänkning. Mm. Jag hade ju hellre sett att man sänker skatten på arbete ytterligare, framför att man väljer att krångla till skattesystemet ytterligare genom att sänka matmomsen.
Vad tänker du, samma fråga till dig Andreas, att skattekvoten har minskat med en femtedel de senaste decennierna, har det varit bra?
Ja, men jag blev faktiskt förvånad. Jag kollade upp exakt den här siffran i morse och jag trodde nog att skattetrycket eller skattekvoten i Sverige låg runt 42, men den kommer alltså att landa på 40,5. Mm. Och det var nog mer än vad jag trodde att vi någonsin skulle nå. Och då tycker jag nog att dels är det inte lika tokigt att vilja höja skatten, om man skulle tycka det idag, som det var på 90-talet. Dels tycker jag det är synd att vi har lyckats sänka det totala skattetrycket så pass mycket, men fortfarande har ett progressivt skattesystem som uppmuntrar ganska mycket snedvridningar och skatteplanering. Jag är inte lika förtjust som många borgerliga politiker är i jobbskatteavdragen, för de har gjort skattesystemet mer progressivt. Och jag hade önskat att man gjorde mycket mer än att bara ta bort värnskatten. Till exempel ta bort hela den statliga inkomstskatten. Mm. Så att vi får ett stort grundavdrag och sedan betalar en platt skatt på 35% kanske. Och jag är heller inte förtjust i alla dessa selektiva momssänkningar som skapar massor av jobb för jurister, massor av gränsdragningsproblem, massor av administration för små företagare som ska få kvittorna rätt. Det är ett helsike. Mm.
Med anledning av detta så ska vi påminna om att vi har haft poddar i vår där jag skällt såväl på finansministern Elisabeth Svantesson som hennes planeringschef Johan Pakamonti just angående matmomssänkningen. Så lyssna på den, där tror jag kanske gjorde mig till tolk för den kritik som kommer här också. Hörrni, den svenska staten går back just nu. 2024-25 var det ungefär 100 miljarder back. I år tror jag man räknar med ungefär 180 miljarder. Jag summerar det där, för det var nog i samband med att jag intervjuade finansministern senast, att det var 800 miljarder som saknades på 7 år i statsbudgeten, där liksom då utgifterna överstiger, eller kostnaderna överstiger intäkterna. Nej, utgifter och inkomster kan man säga när det gäller statsbudgeten. Är det ett problem, Fredrik?
Jag tycker man får väl se vad det är som driver då att man...
Man sänker matbomsen.
Ja, precis. Så där, då har man gjort liksom dåliga saker. Det hade man inte behövt göra. Men sen är det ju också att vi behöver, eftersom att vi har gått med i NATO, så behöver vi skruva upp hur mycket pengar vi lägger på försvaret. Och då, jag tycker inte att man ska låna till det då, utan det tycker jag att det får man sköta genom omprioriteringar. Men jag förstår ju också att politiker väljer att göra det, för det är ju oerhört mycket pengar som ska gå till försvaret. Det hade ätit upp hela reformutrymmet, och man hade behövt prioritera om i annat fall. Så det är ju liksom förståeligt att man gör det. Och där, som vi var inne på tidigare med liksom indikatorer som pekar åt rätt håll, så är ju statsskulden är väldigt låg. Det kan ju komma att ändras i framtiden, och det kan ändras fort.
Ett statligt budgetunderskott, Andreas, vad ska man tänka om det? Spelar det någon roll?
På sikt spelar det roll, därför att många underskott bygger upp en statsskuld. Och det var lite grann där vi började. I nivå är jag inte orolig. Sverige kan ta underskott några år. Och statsskulden är mycket, mycket lägre än de flesta jämförbara länder. Men jag är orolig över det sätt på vilket man nu diskuterar sådana här frågor. Och det är en enorm kontrast till bara för 10-15 år sedan, när Anders Borg och Magdalena Andersson bråkade om vem som var mest ansvarstagande. Mm. De tävlade om att lägga den stramaste statsbudgeten så att Sverige verkligen inte hamnade i Greklands och Spaniens och Portugals situation. Mm. Nu är det istället en överbudspolitik. Och det båda riktigt illa, för om det får fortsätta några valrörelser så är vi tillbaks i moraset som vi var på 70-80-talet och 90-talet.
Och det kan ju, jag tänker ju mycket då på försvarsutgifterna som ju ska öka väldigt mycket, och de ska ju öka inte bara i en puckel där vi ska...
Nej, de ska ju vara höga.
De ska vara höga, och då måste man förr eller senare göra omprioriteringar. Annars kommer det bli mycket svårt.
Och för att lägga till en dimension som jag tycker diskuteras alldeles för lite. Det är ju inte bara pengar som ska fram till försvaret. Det är mannar, eller människor, alltså arbetskraft. Samtidigt behöver vi fler inom äldreomsorg och sjukvård. Och någon vill säkert ha fler ingenjörer och fler poliser. Så att... vi behöver också tänka på var arbetskraften ska komma ifrån. Mm. Det är inte bara pengar som ska skapas fram. Och det svåra här är att peka ut en yrkeskategori som man är beredd att säga att det vill vi att färre ska jobba med i framtiden. Mm. För att vi föder inte så många barn längre, och vi har stramat åt migrationen. Så vi kommer inte att kunna bemanna alla sektorer med fler kompetenta, välbetalda.
Jag kan berätta det, ni vet ju lyssnarna om att innan jag hade det här jobbet så var jag konsult, och då jobbade jag bland annat med arbetsgivarvarumärken, som det hette då, hur man skulle då få ungdomar att vilja syssla med någonting. Och det var ju då på slutet på 10-talet, redan då var det svårt kan jag säga att få folk. Och då...
Ungdomar att vilja syssla med någonting?
Nej, men de ville i alla fall inte göra det samhället behövde just då, eller det ekonomin behövde just då. Så det var tufft, och det har nog blivit än tuffare nu med tanke på hur det ser ut.
Ja, och detta är ingen stor grej, nu ser jag att du vill vidare, men förr så var ju standardlösningen locka med högre lön. Mm. Men om vi tror på idéer om att samhället utvecklas så att vi rör oss bort från modernitet i något annat, så är det nog inte bara lönekuvertet som ungdomarna tittar på. Nej. När de väljer arbetsgivare.
Och när jag skrev mina copies på den tiden, jag nämnde lönen, men väldigt mycket handlar om att lyfta fram, här får du personlig utveckling, här gör du samhällsnytta. På den här myndigheten så är du med och bidrar i den stora klimatomställningen, alltså jobbar med Wyatt som vi talar om då. Liksom. Nu vet jag inte hur de det hjälpte, men ja, det var inte bara pengarna i... Förr kunde man ju liksom stoppa ner några sedlar i bröstfickan på dem och säga, kom och jobba här. Så... det är någonting med Maslows behovstrappa att göra där. Men vi ska inte förvirra oss där så mycket. Vi ska gå vidare. Jo, jag skulle ta upp en sak som du sa. Det här med att komma tillbaka till där vi var en gång. Tagit upp det många gånger tidigare på podden. Jag tror vi har pratat med dig tidigare. Att vi rent politiskt, psykologiskt har hamnat i en annan situation. Där minnena från 90-talet är mer avlägsna. Man anser sig vara en annan tid, andra uppgifter. Och då är det lättare för politikerna att lätta på plånboken. Man tänker annorlunda nu helt enkelt.
Det verkar man göra, ja.
Och det gör dig oroad.
Ja, det gör det. Minnet sitter i så länge man själv har varit med eller från trovärdig källa minns hur det var på 70-talet och sedan 80-talets inflation och sedan 90-talets budgetkris. Men tiden går och de som var med är gamla eller döda och de yngre har bara levt i ett låginflationssamhälle med tillväxt och minns inte hur illa det kan gå om man inte har disciplin och inflation och sådant under kontroll.
Mm. Vill du kommentera det, Fredrik, det här att vi har lämnat perioden efter 90-talskrisen och in i någonting annat nu så att säga?
Ja, det är vi nog, tror jag. Jag tycker att man ska vara lite försiktig när man pratar om att nu är det en ny ekonomi. Det tycker jag många har sagt. För kanske 10 år sedan så minns jag ekonomer sa att det finns så mycket pengar i världen att räntorna kommer alltid vara låga. Det har de fått äta upp. Nu de senaste åren. Men jag tror absolut att det finns en hel del i att man glömmer bort vad som kan hända. Och så kan vi hamna i en ny kris. För det är ju en sån sak som oroar mig också. Den här, nu har vi bara pratat lite kort om några av dem, men som då en sänkt matmoms som är tillfällig över valet. Eller att man har halverat priset på månadskort i kollektivtrafiken tillfälligt över valet. Det här elstödet som också betalades ut för att energipriserna är lite höga. Det är som att politiken börjar lägga sig i, struntar i strukturella reformer och lägger sig i och bara släcka bränder.
Och det är ju andra gången det kommer ett elstöd. Första gången så kom mycket kritik från ekonomer. Vad händer om folk börjar förvänta sig ett elstöd varje gång elpriset är högt? Mm. Och då var ju svaret att nej, men det här är en engångsgrej. Ja. Men nu kommer det igen.
Mm. Nu är det inte. Nu kan man trovärdigt tänka sig att det kommer rätt till.
Ja.
Alltså jag tycker, och det har jag sagt många gånger här på, jag tycker det här är ett fasansfullt skifte att politikerna börjar lägga sig i vad jag menar är, alltså från en borgerligt politisk sammanhang så menar jag liksom att det finns en privat sfär där man då sköter sin privatekonomi. Sen om man blir sjuk eller det händer någonting, då har vi offentliga försäkringssystem som kan hjälpa, eller om man har otur eller något sådär, och vi gör saker gemensamt också, så vi måste göra gemensamt som försvaret och sådär. Men ens privatekonomi, att det ska liksom offentlig kollektiviseras på ett sätt, jag tycker det bryter mot gränser vi har haft tidigare. Liksom.
Jo, men verkligen. Alltså, det är ju det som politiker säger sig vilja lösa är ju typiskt sett ett inkomstproblem. Människor har för lite i inkomst, säger de, för att de ska kunna köpa saker de vill. Då är det ju inkomsterna man borde rikta in sig på, tycker jag, om man nu vill hjälpa människor.
Dessutom stämmer inte det, därför att hushållens inkomster är högre än de någonsin har varit de allra flesta fall. Det stora problemet är att politiker har börjat fejka att de kan göra stabiliseringspolitik. Innan så sa man att det är för Riksbanken fixa. Politiker ska tala om vad de tycker är bra ekonomiskt och rättvist politiskt. Mm. Och det var bättre.
Jo, det finns ytterligare en aspekt på detta. Och det kanske inte är så viktigt. Jag föreställer mig att om det ändå, det är ju prismekanismen. Om någonting blir dyrare i ett samhälle så säger det ju någonting om tillgången på det och hur det ska vara. Kan det inte finnas poäng i att vi har en marknad där man får betala, alltså nu blir det dyrare med olja för att det har skett en sak i världen. Då säger priset någonting, då kanske vi får anpassa oss till det istället för att politikerna ska, jag vet inte. Det,
naturligtvis så är det så. Likadant med el, jag menar, när den blir dyrare då skickar det en signal till hushåll och företag att nu får man hushålla lite mer med elen. Om det inte sker, då sätter man ju liksom hela den mekanismen på marknaden.
Ja, eller så skickar det en signal till entreprenörer att nu måste vi fixa nya elnät och nya energikällor. Mm. Men det du är inne på tror jag är en oerhört sund hållning. Jag är förvånad att det inte är något parti som säger att vi gillar marknadsekonomi, vi gillar marknadsmekanismer, vi tycker priset är en jätteviktig faktor. Vi är beredda att ha omfördelningspolitik så att även köpsvaga hushåll kan agera på marknaden. Men lärdomen av att försöka mixtra med prismekanismen är ganska entydig. Låt bli.
Ja, men jag tänker när den första oljekrisen drabbade Sverige, då vi hade ett enormt oljeberoende i Sverige, då var det enda en liten kåk oljepanna. Det gör det ju inte nu för att oljan blev dyrare och då byggde vi kärnkraft och byggde annat och isolerade om kåkan och så vidare. Hörrni, vi måste gå vidare för att vi har inte så mycket tid kvar. Arbetslösheten är nästan 9%. Andreas, är det mycket eller lite?
Det är ett genomsnitt som säger ingenting och leder debatten fel.
Okej, förlåt.
Den är mycket högre än så bland lågutbildade och mycket lägre än så bland högutbildade.
Ja, okej. Och vad leder det till för slutsatser?
Det leder till att det sätt på vilket vi försöker lösa den genom att stimulera och ha oss inte kommer att hantera det. Därför att stimulera det mer, då kanske det i värsta fall förvärrar en arbetskraftsbrist bland företag som behöver högkvalificerad arbetskraft. Och stramar du åt så gör du det värre där arbetslösheten är hög. Det här är ett strukturproblem. Vi behöver diskutera kompetensförsörjning, lönebildning, lägsta löner.
Okej. Okay.
Där är jag helt enig. Alltså det är ju grupper av människor som under lång tid har varit utanför för arbetsmarknaden. Och en del av dem är ju människor som har kommit kring 2015. Även om jag vet att den situationen förbättras ju för de här människorna, fler och fler kommer in på arbetsmarknaden, så är det ändå svårt att komma in på svensk arbetsmarknad som ju är oerhört specialiserad. Vi har väldigt få så kallade enkla jobb, alltså jobb man kan göra med en svensk grundskoleutbildning. Och det här är människor som i många fall har en utbildningsnivå som är lägre än så. De kanske inte pratar svenska. Och då finns det nästan inga jobb att få på svensk arbetsmarknad för att lägsta lönerna är så höga. Man har liksom rationaliserat bort.
Och det gäller inte bara nyanlända invandrare, utan du har sysselsättningssiffror som är usla även för lågutbildade svenskar. Mm. Därför att vi är en ekonomi som bygger på att du minst har gymnasiekompetens och gärna några år på högskolan. Mm.
Inte ens när det går som bäst med ekonomin i Sverige så har vi ju de senaste 35 åren haft en arbetslöshet på lägre än 6%, möjligtvis 5,9-5,8 så här. De här 6% som alltid är arbetslösa, är de oanställningsbara i en utvecklad ekonomi som den svenska? Kommer vi alltid ha det så, eller?
Ja, men det beror på vad man gör. Då får man ju satsa på utbildning. Jag tror att många av dem kanske är oanställningsbara i sina liv, men satsa på utbildning på just de grupperna. Då. Men det som jag tror är viktigare, det är att ha en mer flexibel arbetsmarknad där det dyker upp enklare jobb som de här människorna skulle
kunna. Fast med lägre lön då?
Ja, precis. Det är ju det. Om du har en produktivitet, alltså du kan producera ett värde för ett företag på say, 17 000 kronor i månaden, då finns det ju inget företag som vill betala en nu ingångslön i kollektivavtal på 24 liksom, plus arbetsgivaravgifter upp i 30.
Fast om politikerna säger att 17 000 ger en för låg ekonomisk standard som är värde för Sverige, vi vill betala bidrag som ligger nästa lika nära, då kommer ju folk inte jobba för att...
Nej, det kommer de ju inte göra. Så då, men då har man ju också accepterat att...
Vi accepterar en lägsta standard i Sverige helt enkelt.
Ja, det tycker jag verkligen att man måste göra. Och sen så tycker jag att man måste då pedagogiskt förklara för folk att det där är inte statiskt. De som kommer gå in på lägsta standarden kommer att ha möjlighet att ta sig vidare. Jag har en ganska hög inkomst nu, men jag har inte haft en ganska hög inkomst hela mitt liv. Jag har ju haft en jättelåg inkomst en gång i tiden också. Mm.
6% är alltid arbetslösa, verkar det som, Andreas. Vad gör vi åt det?
Jag är helt enig. Vi hittar var problemen finns och frågar oss vad hindren är där. Och som det är nu så har vi en ekonomisk struktur där det är svårt att hitta försörjning för den lågutbildade, lågkvalificerade arbetskraften. Men en del växer glädjande nog fram ändå, trots den svenska modellen, genom vikariat och timanställningar och egenföretagande och gigekonomin. Mm. Men just det faktum att det sker trots och inte på grund av den svenska modellen talar ju för att vi reformerar den på något sätt. Jag är helt enig med Fredrik om att vi behöver tänka på det här dynamiskt. Sen kan man också diskutera hur ersättningssystemen ser ut. Nu betalar du ut bidrag till människor, men så fort de får ett jobb så minskar du bidraget lika mycket. Du skulle kunna betala ut ett lägre bidrag till den som inte arbetar alls, men i gengäld låta personen behålla lite bidrag om den tar ett enkelt jobb.
Regeringen har ju pratat om att de har en arbetslinje och de har ju kommit ytterligare jobbskatteavdrag. Och man har ju pratat om att man ska ha ett bidragstak och sådär. Har regeringen varit på rätt linje där, tycker du, Andreas?
Det finns spår av korrekt problemanalys, men sen landar man i det här bidragstaket som jag uppfattar är symbolpolitik för vissa väljare och inte löser det huvudproblem jag nyss beskrev.
Arbetsmarknadspolitiken från regeringen, hur recenserar du den, Fredrik?
Det finns ju guldkorn även där, men jag tycker också att man borde ha gjort mycket mer. Och när det kommer till just bidragen så tycker jag, där Andreas är inne på något jätteintressant som har att göra med marginaleffekterna för de som lever på bidrag. För vi pratar ju ofta om, särskilt på min arbetsplats, mycket om vad marginalskatterna är på höga inkomster, och det har vi tagit upp här också, att man borde avskaffa den statliga inkomstskatten. Men marginaleffekten är ännu större för de som lever på bidrag och vill gå till ett jobb. Alltså då förlorar du ju hela ditt bidrag. Och det är inte nödvändigt. Alltså jag är inte för att man ska betala ut massa bidrag i onödan, men om man kan hitta ett system där det stärker incitamenten för människor som idag lever på bidraget att gå till arbete, så är jag ju för det systemet.
Mm. Nu har vi beskrivit en arbetsmarknad, det är en bild som många känner igen och som har ju sett ut i Sverige ganska många år. Nu finns det ju en ny trend eventuellt då som innebär att, en gång sa Fredrik Reinfeldt att välutbildade svenskar, etniska svenskar mitt i livet är i princip inte arbetslösa, det stämde då. Med AI och sånt där som börjar bryta sig in i mer, ska man säga, tjänstemannayrken, mer där man har en utbildning och så där, det tar längre tid för studenter att få jobb efter examen och så där. Andreas, har vi kunnat se någonting i statistiken att det börjar hända att arbetsmarknaden förändras där, eller kommer det ske, tror du?
Det syns saker i statistiken som vissa hävdar är AI, men jag hävdar att det skulle kunna lika gärna vara en pandemieffekt.
Mm.
Och vad menar jag då? Jag menar att de arbetsplatser som är mest exponerade för AI också tenderar vara arbetsplatser där många jobbade hemma under pandemin. Och många fick smak på att jobba hemma och tycker om att fortsätta jobba hemma. Och det betyder att man strukturerar om de arbetsplatserna och anställer fler nya som måste vara på plats inne i stan för att de äldre erfarna ska kunna fortsätta jobba hemma till exempel. Så summa summarum, jag är inte alls säker på att det vi ser på arbetsmarknaden nu tyder på några sysselsättningseffekter av AI. Det är alldeles för tidigt att säga.
Vill du kommentera, Fredrik?
Ja, men sen så kan man ju föreställa sig att det kommer finnas jobb som kommer försvinna i större utsträckning. Det kommer finnas andra jobb som kommer efterfrågas mer när AI kommer. Jag är inte så orolig för teknikförändringar på det sättet att de får en, liksom, en makroeffekt. Men för enskilda människor så kommer det ju att vara drabbande i den bemärkelsen att deras jobb kan försvinna. Det finns ju massa saker som jag själv skulle kunna göra nu. Jag behöver inte betala någon för att göra en hemsida till exempel. Det kan jag låta en AI göra ganska enkelt. Sen hade väl det försvunnit för flera år sedan ändå med andra olika typer av plugins. Men olika yrkeskategorier kommer ju drabbas förstås. Mm.
Tack för det. Jag tycker vi har fått en ganska bra bild, så gott man kan hinna med på drygt 40 minuter av svensk ekonomi. Bara några frågor. Det är ju en valpodd det här. Valrörelsen pågår ju för fullt. 25 dagar kvar. Jag vet inte hur mycket ni följer med. Fredrik, vad tänker du om de diskussioner som förs i ekonomiska frågor i valrörelsen? Sitter du och nickar och håller med ofta, eller tar du det för pannan, eller hur känner du?
Nej, men jag tycker att det är valrörelser gör ju, det fördummar ju politiker en del, va? Så att jag tycker att det är lite trist. Det är mycket pajkastning fram och tillbaka, och jag önskar nog att folk skulle prata mer om sina egna förslag och vara ärlig med vilka konsekvenser det ger, istället för att som det är nu, som jag upplever det, bara lyfta fram hur dåligt det är om motståndarna får styra.
Mm. Andreas, hur uppfattar du den ekonomiska diskussionen i valrörelsen?
Som Fredrik, fast ännu värre kanske.
Okej, du är inte alls nöjd alltså?
Nej, Fredrik har ju helt rätt, men det är ju dessutom så att man också bara träter om vem som ska ha cred eller ta skulden för något som har hänt. Och jag tycker man borde tala om vad man vill ska hända i framtiden. Då skulle du få en annan debatt. Men nu har du en absurd situation där regeringen försöker ta äran av saker och ting som bestäms på de internationella energimarknaderna. Det är ett underbetyg att ingen synar den bluffen. Och då menar jag inte oppositionen, utan egentligen ekonomijournalister som ställer upp på det här. Och ganska ofta analyserar debatter i termer av vem vann och vem gillade och var gjorde de inbrytningar, snarare än vad gav de för besked om vad de vill göra i framtiden. Och då menar jag inte vem de vill regera med, utan vad de tycker är en lagom nivå på socialbidraget till exempel, hur de vill trygga energiförsörjningen i framtiden.
Mm.
Och så vidare. Var alla människor ska komma som ska jobba i sjukvården och försvaret och ingenjörer och poliser.
Men är du inte lite orättvis mot politikerna? Exempelvis vänstersidan är ju väldigt tydlig med att de vill se minskade klyftor i Sverige med politisk hjälp då, att man ska beskatta den toppen hårdare och ge mer pengar till, och de vill också se en mer statligt ansvar för många centrala aspekter av ekonomin. De vill se statliga investeringar, de vill se bidrag till subventioner till bostäder och sådär. Det är väl ändå att säga vad man vill ha i framtiden.
Verkligen, jag har säkert varit alldeles för grinig, och jag är glad att du korrigerar mig på den här punkten. Nu mår jag lite bättre.
Nej. Sen högersidan säger väl också. Men okej, sista frågan då. Nu har vi val om 25 dagar, sen ska nästa regering sätta igång och jobba i 4 år framåt. Oavsett vilken färg den har eller hur den ser ut, vad måste den göra, Fredrik?
Nej, jag tycker ju att det är mina käpphästar. Man måste se över arbetsmarknaden och vilka stelheter som finns där som hindrar de här liksom strukturellt arbetslösa att komma in. Och som ett steg i det så tror jag, eller är övertygad om, att man måste göra någonting åt bostadsmarknaden så att det faktiskt går att flytta dit jobben finns för människor som vill göra det. Så de två, och där krävs det många olika reformer. Det finns liksom inte ett förslag på varje område som är en quick fix. Men de två områdena skulle jag börja kika på.
Vad säger du, Andreas? Vad måste nästa regering ta sig an?
Ganska mycket, men börja med att mäta rätt saker. Jag har redan sagt att BNP säger inte så mycket längre, fattigdom säger mer. Långvarig fattigdom tror jag säger ännu mer, det vill säga om en person har låg inkomst idag, hur sannolikt är det att en person har låg inkomst även om 5 år, då är det ett jätteproblem. Men väldigt många av dem vi talar om som fattiga idag kommer att ha ett jobb och vara medelinkomsttagare om 5 år. Kan vi börja mäta det där så kommer den politiska diskussionen att behöva förhålla sig till det, och alla förslag om åtgärder kommer att synas gentemot hur de påverkar inte den statiska fördelningen utan dynamiken. Det tror jag är rätt väg att gå för vilken regering som helst som kommer efter valet.
Vilken regering efter valet är bäst för svensk ekonomi, Fredrik?
Jag skulle gärna se en liberalt sinnad regering som väljer att fortsätta sänka skatter och ta bort regleringar.
Andreas, vilken regering är bäst för svensk ekonomi?
En pragmatisk samarbetsregering i mitten av det politiska spektrat tror jag är bäst.
Stort tack för det.
Se!
Stort tack för det. Tack så mycket, Fredrik Kopsch, chefsekonom på Timbro, för att du kom till mig.
Tack. Tack.
Stort tack, Andreas Berg, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet, för att du kom till mig. Tack.
Tack.
Tack också till er som har lyssnat. Jag hoppas ni tyckte det var intressant. Lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till oss med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat, men också om ni har idéer och förslag på ämnen vi ska upp i framtiden. Maila då till ledarsidan@svd.se. Dagens producent heter Jesper Sandström, ansvarig utgivare är Lisa Irenius. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.